hallå och varmt välkomna till Skyddsombudssnack. Podden som har arbetsmiljö i fokus och som görs av skyddsombud som får en näsa för någonting och så hipp som happ så blir ett poddavsnitt. Hörru du Christer, det här är ju podden som man inte kan räkna med när släpps det nya avsnitt. Men det här ska bli ett nytt avsnitt.
Nu släpps det ett nytt avsnitt, absolut. Du,
vad är det som har gjort att vi har landat i ett nytt avsnitt då?
Det är så här att du och jag träffar ju många människor, kollegor, och det gjorde vi häromdagen, så var vi och träffade ett gäng skyddsombud, och då fick vi en fråga som var så här: vad ska man som skyddsombud vaka över? För du och jag pratade om att vi som skyddsombud vakar, och då var det en så klok fråga tillbaka: vad vakar vi över? Och därav har du och jag tänkt att podda vi om det här ämnet, vad vakar ett skyddsombud över?
Ja, och inte bara vakar över och skyddsombud, utan vad vakar man i tjänstemannasektorn? För här finns det ju inga höga höjder allt som oftast, och inga farliga kemikalier och så vidare och så vidare. Utan det här är ju området psykosocial arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö. De där tre orden är ju egentligen i grund och botten samma sak. Men, så det är inom det området, Christer, vi ska ta oss an den här podden idag.
Ja, så tänkte jag kuppa lite grann, Mattias. Jag vill ändå prata lite grann om den fysiska arbetsmiljön också. Kan vi börja med det, så är min kupp klar sen. Så kan vi gå in på det här som du nämnde, den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.
Då börjar vi den änden, Christer.
Vi börjar med den, för jag tycker, eller det är viktigt, det är mycket som är viktigt här i livet, men vi har fortfarande en fysisk arbetsmiljö att vaka över. Då kan jag tänka att då betar vi av den, så, för den är viktig, men den är också rätt så tydlig. Ska jag bara dra dem, Mattias, rakt upp och ner? Får vi se.
Nej, men jag får säga, tänk så här också, Christer, för det vi lyfter nu, Christer, det är saker man vet att man kan bli sjuk av.
Ja.
Det är liksom grundmatta någonstans. Och som skyddsombud så vakar man ju över att arbetsgivaren ser till att ingen blir sjuk. Men vad är det man ska vaka över att ingen blir sjuk av eller för eller på så? Så jag tänkte, får vi med det perspektivet också, att det är där vi tar hävstång. Mm. Så vi hoppas att det är ett muntert avsnitt, men ämnena och områdena är ju inte särskilt muntra så. Nu lägger jag mattan.
Ja, jag tar ett ämne, Mattias, får du studsa. Vi gör så då. Jag tar ett område, får du studsa på det.
Och sen shoot.
När jag upplever att du har studsat färdigt så tar jag nästa. Då börjar jag, och det här är inom fysiska arbetsmiljön då. Ergonomi tänker jag på, det här med våra arbetsstationer och arbetsstationens utformning och ergonomin. Höj- och sänkbara bord, så att vi verkligen har arbetsställningar som är avlastande och, eller åtminstone inte belastade. Så om jag öppnar där då, vad säger du då, Mattias?
Har vi inte koll, förslitningsskador, ont i ryggar, dåliga nackar, ögon som förmodligen kan få sin släng av sämre syn, huvudvärk, spänningsvärk, ja, finns ju massa konsekvenser där om man inte har koll på de där grejerna. Här har det ju skett, tycker jag, ändå rätt intressanta saker. Nu för tiden så skulle man nog kunna påstå, återigen, inom tjänstesektorn, väldigt många arbetsplatser är nog väldigt bra utifrån ett ergonomiskt perspektiv. Men man får inte missa detaljerna.
Brandsäkerhet och utrymningsplaner. Här tänker jag att det är viktigt för ett skyddsombud att ha koll på hur arbetsgivaren ombesörjer det här med brandsäkerhet. Och även utrymningsplaner, hur, om man har lagt in att man ska träna på utrymning, om man har koll på utrymningsvägar. Där hör ihop brandsäkerhet och utrymningsplaner. Man kan ju behöva utrymma ifall det brinner till exempel. Men man kan ju behöva utrymma av andra skäl också, så det går att separera dem.
Där fanns det inte så mycket att studsa, kan man säga, för konsekvensen är rätt uppenbar.
Ja. Och så tar jag den sista jag har på fysisk arbetsmiljö. Det är ljudmiljö och buller. Buller kanske låter lite främmande för våran verksamhet eller för en kontorsmiljö. Men det finns buller, det som klassas som buller även i en sådan. Och tar vi det första ordet jag sa, ljudmiljö, så är det absolut någonting som är relevant. Vad det är, hur är ljudmiljön vi befinner oss i? Och det här, just den här kan ju leda till det vi ska komma in på alldeles strax. Det här psykosociala, men om vi bara förhåller oss till att se det som en fysisk del av arbetsmiljön, ljudmiljö och buller. Har du någonting att kommentera där, Mattias?
Du lyckas ju alltid prata högre än mig på poddinspelningarna. Det är ju inte buller i och för sig, för det, jag tycker om det du säger. Mm. Men ack så viktigt, det här handlar ju om möjligheten att kunna fokusera, koncentrera sig. Har man en högljudd ljudmiljö kan det säkerligen leda till huvudvärk, spänningsvärk. Svårt att utföra arbetsuppgiften, kan leda till stress i slutändan och så vidare. Och så vidare. Så här finns det ju en ganska kraftfull påverkan också på den organisatoriska, den sociala arbetsmiljön i form av buller.
Mm. Och då gör vi ett litet hopp över till det man förr kallade för psykosocial arbetsmiljö. Och det begreppet finns ju kvar än idag, men det har ju utvecklats. Och där tar jag mig bara vidare, Mattias, och går in att där skulle arbetsbelastning och stress kunna ligga. Och då har jag öppnat upp en ny dörr för fortsättningen av den här podden.
Ja, men tänker man sig då att vi precis, och det är det här också, du och jag sitter ju i otaliga riskbedömningar, Christer, och så kommer man alltid så där till, återigen inom tjänstesektorn, det är ju ingen här och nu allt som oftast som riskerar ohälsa på grund av ett beslut. Det är möjligtvis att ett beslut skulle kunna skapa oro, skulle kunna skapa ångest, skulle kunna skapa sömnproblem, absolut. Men det är ingen som på en gång, dagen efter, får problematik med sin hälsa. Och det är ju det, Christer, som gör att det här blir så viktigt att också ha koll på, därför att det här är ju dolda, det här är en dold ohälsa i mångt och mycket. Det är ingenting man kan se på någon så.
Mm. Och det där tycker jag är lite hårklyveri, Mattias, därför att jag håller med dig om att ett beslut i sig självt inte leder till ohälsa omedelbart, men flera beslut som staplas på varandra och kommer in till att följd kan få en person, en medarbetare att säga, det här var droppen som fick bägaren att rinna över, jag orkar inte mer. Och det där ser vi mer och mer av signaler om, att man har orkat så här långt. Man har liksom tagit emot förändringar och anpassat sig, men man uttrycker inte en till, jag orkar inte mer. Så att i och för sig, ett beslut, det enskilda beslutet är ju fortfarande ofarligt, men det tillsammans med alla andra kan ju få en direkt påverkan den dagen det rinner över.
Hårklyveri, Christer, vad är det?
Jag vet faktiskt inte, det är någonting som du och jag behöver kolla upp lite. Vi brukar ju kolla sånt där ibland. Ja, det kommer ursprunget med hårklyveri, man klyver hår.
Ja, håller med dig i det du sa, så är det. Och börjar vi kika då, vi har ju varit inne lite grann på det, och delar vi upp det då, vi utgår från arbetsmiljöorsak, och så sätter vi en diagnos på det och sen beskriver vi konsekvensen. Ska vi ta oss an det på det sättet, Christer?
Ja, men vi försöker, try.
Ja, men höga krav och låg kontroll, a.k.a. hög arbetsbelastning, eller hur?
Mm.
Diagnos stress. Skulle du motsätter du min diagnos?
Absolut inte.
Konsekvens, ökad risk för utbrändhet och depression.
Ja.
Och då pratar vi om att man har i sitt arbete haft alldeles för höga krav och alldeles för låg kontroll. Man kan alltså inte kontrollera det man utför, och det man utför känner man är övermäktigt. Diagnos stress. Konsekvens, ökad risk för utbrändhet och depression. Det här kanske är den absolut vanligaste risken som är återkommande, i alla fall i din och min värld, Christer.
Kan nog vara så. Absolut.
Ständig känsla av press, svårigheter att koppla av, sömnstörningar, irritabilitet, koncentrationssvårigheter. De där sista sakerna, Christer, det är ju det man ska försöka hålla koll på.
Det där är ju tecken på sig själv eller på medarbetare och kollegor runt omkring. Om man har en beteendeförändring brukar man ju säga, då kan man väl kanske börja fundera på vad kom det därifrån.
Någonting som slår mig när vi pratar om det, ibland hör vi ju det här, vi har så lågt i tak eller en tystnadskultur och sådär. Jag skulle nog också föreslå att om man har upplever de sakerna så bör man nog ta sig en funderare på hur stressad är vi.
Ja, utrymmet brukar ju krympa när man är stressad, när man är pressad. Man tycker inte att man har tid till det som är så viktigt, att öppna upp och prata ut.
Nästa. Och det är nästan så att vi skulle gjort en liten frågesport här, Christer, men vi gör inte det, därför att du vet ju svaret redan.
Men, jag kan låtsas.
Men du, om jag säger arbetsmiljöorsak, vad ställer du för diagnos på det? Om jag säger arbetsmiljöorsaken, mobbing och trakasserier, vad ställer du för diagnos på det?
Låt mig tänka. Mobbing och trakasserier. Diagnosen skulle ju kunna vara ångest, att man får ångest av det. Till exempel. Det är säkert flera tänker jag, men ångest, vi tar det.
Jag börjar redan nu känna vårt djupa vatten, men vi har försökt ta oss an det här på ett relativt bra sätt, så jag tänker vi har med det. Det här är vårt take på det. Ja, men verkligen, Christer, jag skulle också hålla med om ångest. Konsekvens, minskad självkänsla och försämrad mental hälsa, ganska självklara saker, men också viktigt att benämna. Och vad händer då? Vad innebär det att på arbetet utsättas för mobbing och trakasserier? Jo, men det kan vara så att du får en känsla av ständig oro, nervositet, hjärtklappningar, svettningar, ångestattacker, social isolering. Hemska saker som allt annat såklart, men verkligen någonting jag tänker om man... Ja, ibland får ju du och jag frågan så där, jag är med om någonting men jag vet inte riktigt vad det är. Och då kan man nog härleda det oftast. Då i de sammanhangen när det rör att någon person känner sig utsatt för någonting, då kan det vara inom det här området. Vi fortsätter, Christer. Arbetsmiljöorsak, isolering och brist på socialt stöd.
Då tänker jag att diagnosen skulle kunna vara att man blir deprimerad helt enkelt. Det är ju ingen bra eller ingen skön situation att bli utestängd från den sociala gemenskapen, och då tänker jag att då är diagnosen depression.
Konsekvens, nedstämdhet, minskad produktivitet. Osan, man sätter ihop de där två, organisatorisk och social arbetsmiljö. Lite dumt nog, men socialt stöd, ack så viktigt. Vi vet ju om arbetsplatsens funktion, att känna sig att man är en del av någonting, att när man utför någonting, att det är ett high five tillsammans med andra när man lyckas uppnå någonting. Men tänk så förödande om man inte skulle ha det här sociala stödet, Christer. Depression, nedstämdhet, känsla av hopplöshet, förlust av intresse för aktiviteter man tidigare har liksom tyckt om. Sömn- och aptitförändringar, koncentrationssvårigheter. Bara på grund av att det är brist på socialt stöd.
Och just socialt stöd är ett mänskligt grundläggande behov, så det har vi alltid. Nu rör vi oss då på en arbetsplats, men det här är ju grundläggande, och då kan man ju förstå vilka negativa konsekvenser det kan få på en arbetsplats ifall någon eller några stängs utifrån den sociala gemenskapen, eller att man inte riktigt får det sociala stödet man upplever att man behöver.
Ja, eller att arbetsplatsen på ett sätt är dysfunktionell. Det är ingen som säger hej till vare sig den ena eller andra på morgonen eller under dagen, eller att man pratar eller så. Man bara går i sitt liksom. Och det här, jag har det tufft hemma, eller jag tycker att det är svårt att utföra jobbet. När man inte har den där att bolla med 8 timmar om dagen och det inte finns socialt stöd. Ja, herregud. Du, vi fortsätter. Arbetsmiljöorsak, övertidsarbete och hög arbetsbelastning. Den här hade vi ju lite grann innan, men då var det höga krav och låg kontroll. Men här på nytt, övertidsarbete och hög arbetsbelastning, Christer.
Ja, för det där kan ju förekomma fast man har kontroll, så kan det ju förekomma övertidsarbete och hög arbetsbelastning. Det kan ju ske under kontrollerade former, men det är för mycket, det är för många arbetstimmar och det är under för lång tid. Och då smyger sig utbrändheten på så småningom.
Fysisk och mental utmattning såklart som konsekvens, utbrändhet. Kan man förstå om man ser på utbrändhet, så är det lätt att upptäcka i tid på ett sätt, men ack så svårt att rehabilitera sig tillbaka till. Man tömmer ut kroppens batterier, Christer.
Det där tycker jag var en bra liknelse, för det är så det funkar. Tar batterierna slut, energin i kroppen slut och i sinnet slut, ja, men då finns det ingenting kvar att använda och hålla sig igång. Så att, där bör man ju kunna hitta och ladda upp igen då, de här batterierna.
Konstant trötthet, brist på energi, motivation, cynism och avståndstagande från arbetsuppgifter. Känsla av ineffektivitet och att man inte räcker till. Alltså, det är ju den där ständiga jakten, tror jag. Eller hur? Alltså, du har förmodligen ganska okej kontroll, men du hela tiden jagar att göra klart någonting. Mm. Och du når aldrig dit.
Precis, och sen det blir obalans både på jobbet, på arbetstiden, men också balansen mellan jobb och fritid. Vad vi än pratar om så behöver man hitta balans. Och i det här fallet så får man ju en obalans. Man jobbar alldeles för mycket. Vad man än gör för mycket så skapar det en obalans. Och här när man håller på det här sättet, så du har ju precis pekat på vad som skulle kunna hända med en medarbetare, med en människa då. Så att försöka, man kan ha såna här situationer under en tidsbestämd period. Man brukar säga under en kort period, men tidsbestämd period är också bra, för då vet man, okej, det är så här den här veckan, det är så här de här två veckorna, sen blir det bra igen. Då kan man härda ut och återhämta sig rätt så bra efter det, för då kan man bygga upp en strategi kring det. Men om man inte vet hur länge det här ska pågå, ja, då kommer det här smygande, den här utbrändheten och de här symptomen som du pekar på, Mattias.
Arbetsmiljöorsak, ständig oro och konflikt på arbetsplatsen, Christer. Vad ställer du för slutgiltig diagnos på det?
Skulle kunna få många diagnoser, men sömnproblem säger jag då, för att ta någonting som ligger högt på den listan.
Och varför? För oro och konflikter, vad är det som, hur skulle man kunna få ihop det till att det leder till sömnproblem då?
Man oroas, det här gnager på en, det slutar ju inte med att man, i bästa fall så kan man släppa den när man går från jobbet, men det är oftast inte så det funkar, utan man går och ältar där när man går hem och man är där hemma med familjen eller i sitt hem och fortfarande bär det här som händer på jobbet, det tär på mig. Och är det så tar man med sig troligtvis det in i sömnen också när man går och lägger sig. Så det är de sista tankarna, och kanske även om man somnar så finns det i drömmarnas värld också. Så att det, sömnproblem pekar jag på då.
På svenska skulle man kunna säga den perfekta stormen, på engelska the perfect storm. Det är ju exakt samma sak, men jag tycker att det låter bättre på engelska. The perfect storm, det är ju när det är lite klurigt att få ihop privatliv och arbetsliv. Alltså arbetslivet är utmanande, privatlivet är utmanande, då kommer nog sömnproblem som ett brev på posten. Svårigheter att somna eller sova genom natten, uppvaknande med ångest eller oro. Trötthet och dåshet under dagen leder till minskad koncentrationsförmåga. Det är som en cocktail för att det inte ska bli bra, alltså att om man inte sover. Och vi har ju lärt oss, tack vare den gode Dan Hasson, att det är jättesvårt att berätta hur sov du för en vecka sedan. Mm. Vi kommer knappt ihåg efter en dag hur vi sov natten innan. Så sömn är ju någonting jag tänker man verkligen ska försöka hålla koll på. Alltså att man på Arbetsförmedlingen så har vi ju medarbetarpulsen, eller Health Watch som det heter på riktigt. Där kan man mäta sin sömn, och då får man ju en ganska bra bild av, om man gör den någorlunda återkommande, så får man en ganska bra bild av hur man upplever att kvaliteten på sin sömn har varit. Och skulle man säga att den dippar, då ska man definitivt hoppa till liksom.
Absolut, och sen det kommer ju kommentarer ibland, eller jag vet inte om det är kommentarer, det är väl åsikter eller en ståndpunkt, vad har arbetsgivaren med min sömn att göra? Kanske inte så jättemycket, men som människa och individ så är det ju superbra att själv ha koll på det, för det, hur man sover och sömnkvaliteten påverkar ju våra liv faktiskt varje dag, om det blir en bra dag eller om det blir en sämre dag, och påverkar också både den mentala hälsan och den fysiska hälsan. Så sömn är ju ett sånt här grundläggande behov som vi behöver vårda och ta hand om och försöka ha en så god sömnkvalitet som möjligt. Och då kan ju det vara en hjälp när vi fyller i medarbetarpulsen och själva reflekterar över hur det är med våran sömn.
Tänker många av de sakerna vi nu har nämnt med arbetsmiljöorsak och diagnos och konsekvens, där kan man ju hitta mycket annat också. Jag tänker om det är återkommande konflikter på arbetsplatsen till exempel, där har du ju också liksom, klart som 17 det kan komma ångest ifrån det eller depression från det eller att du får sömnproblem av det liksom. Mm. Konflikter skulle också kunna vara konsekvensen utav en arbetsmiljöorsak, alltså övertidsarbete och hög arbetsbelastning, det skulle kunna bli en konsekvens. Jag tänker också samtidigt, får vi inte glömma bort Christer, huvudvärk, magbesvär, hjärtklappningar har vi nämnt, men det är också något sånt där som man måste få med sig in i det här.
Uppgivenhet tänker jag också på, bara får kasta in ytterligare en så.
Ja, och det övergripande psykisk ohälsa liksom. Mm. Tänk så mycket ett jobb skulle kunna leda till om vi inte har ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ju någonstans verkligen där man kan landa, Christer. Alltså kunskap, kompetens, men ha ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete, det är den bästa medicinen mot de här diagnoserna vi har satt idag. Men jag tänker också samtidigt, det här är ju både du och jag vittnen utav, vi kan ha ett jättebra systematiskt arbetsmiljöarbete, men vi kan ändå uppkomma de här diagnoserna. De kan ändå finnas på arbetsplatsen trots det. Hur kan man tänka där, Christer? Här ligger det också lite grann individansvar, tänker jag. Medarbetaransvar.
Absolut. För jag håller med dig om det, Mattias. De här diagnoserna, stress, ångest, depression, utbrändhet, sömnproblem och sen konsekvenserna och de här symptomen. Allting är ju en blandning. Allting skulle kunna peka på vad som helst egentligen. Och det handlar ju om att själv kunna sätta ord på sitt mående, sin känsla, sin upplevelse. Och om man upplever att det är arbetsrelaterat, så ett samtal med chefen i en sån situation, att våga ta det samtalet, och chefen i sin tur måste våga ta sig tid och sitta ner och lyssna. Och även om chefen kanske inte riktigt förstår allt vad medarbetaren säger eller vad den är med om, så bör den ta sig tiden att lyssna och förstå att det här är inte okej just nu. Och då får chefen ta hjälp sen av HR eller företagshälsovården eller någon annan instans om det är så att man bedömer det. Eller också så räcker det med de här samtalen. Det kan många gånger räcka med att medarbetaren får ta det här snacket eller ett par omgångar prat med chefen för att det här ska bli bättre. Att man kan hitta åtgärder, direkta åtgärder på jobbet, om man kan peka på dem också.
Apropå individen så tänker jag också, jag skulle gärna vilja skicka med, det finns ett självskattningsinstrument som en forskargrupp på Karolinska institutet har tagit fram som kallas för KEDS. Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9, jäkla bra namn där. Det är 9 frågor. Man svarar på den genom att uppskatta sin egen situation, genom att ta ställning till olika påståenden. Och de flesta kommer nog troligen få några poäng, absolut. Men över 18 innebär ju att man är i riskzonen för utbrändhet. Och det här får vi inte heller glömma bort, Christer. Det är ju ingen som kommer till arbetet förmodligen och inte har krav på sig.
Nej.
Krav uppstår ju per automatik, så att jag tänkte på det här självskattningsinstrumentet, alltså att det är klart att de flesta får troligen några poäng. Ja, vi lever inte i en värld där vi så att säga är helt stilla och inte utsätts för någonting, utan vi har alla våra kollegor, vi har alla våra olika typer av förväntningar på oss själva, vad vi upplever att arbetsgivaren ställer för krav på oss, kanske till och med kunder, vad de ställer för krav på oss. Så att vi kan alla ha en dålig dag på jobbet, alltså det finns ju hur mycket som helst där.
Ja, absolut, och tycker du pekar på en viktig punkt, Mattias. Alltså en människa, jag utgår oftast från människor, zoomar ut från arbetsplatsen och sen zoomar jag in igen, men människor mår oftast bra att ha krav på sig och ha en viss belastning att utföra. Det är ju när det blir för mycket under för lång tid, det är då det blir ohälsosamt om man börjar må dåligt. Men är det en lagom mängd och balans, då är det oftast utvecklande och stimulerande.
Ja, men vi börjar närma oss slutet, tänker jag. Men jag skulle vilja repetera lite grann. Återigen, det här är ju de gånger man riskbedömer. Man ser vilka risker finns det i det arbete vi utför. Ja, men det som skulle kunna hända, det som är ohälsa, det är att det leder till stress. Det skulle kunna vara att det leder till ångest. Det skulle kunna vara att det leder till depression. Det skulle kunna vara att det leder till utbrändhet. Eller det skulle kunna vara att det leder till sömnproblem, bland annat. Det är de sakerna vi har lyft. Orsakerna bakom de här för stress är det hög krav och låg kontroll. Konsekvensen ökad risk för utbrändhet och depression. Ångest, då är det mobbing och trakasserier förmodligen. Minskad självkänsla och försämrad mental hälsa. depression, isolering och brist på socialt stöd, nedstämdhet och minskad produktivitet. Utbrändhet, övertidsarbete och hög arbetsbelastning, där har vi en fysisk och mental utmattning. Slutligen sömnproblem, ständig oro och konflikter på arbetsplatsen, svårigheter att koppla av och återhämta sig. Och inte att förglömma heller, tycker jag, Christer, som du med bravur inledde med, den fysiska arbetsmiljön. Mm. Är det någonting mer du skulle vilja... Jag vet att när jag ställer den frågan så, så är det som om att vi har missat någonting. Men någonting du sitter och funderar på och skulle vilja dryfta, lyfta?
Jag känner mig färdig med det vi försökt åstadkomma med, den här, med det här poddavsnittet. Jag tänker, så det landar ju i att du och jag fick en fråga häromdagen av ett skyddsombud när du och jag pratade om vad ska man vaka över? När du och jag pratade om att skyddsombud vakar över arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Och framförallt, vad ska man vaka över inom tjänstemannasektorn och i det här fallet i en kontorsmiljö? Och det är där vi har försökt att ringa in här och nu då. Att de här grejerna kan man ha lite kunskap och koll på. Och det är ju inte meningen att man som skyddsombud ska ha kunskap inom alla de här områdena, utan det är ju mer att återigen vi landar i det här vakande situationen, att ja, ser man att det är såna här grejer på gång på jobbet, så kan man agera eller reagera på det.
Om man har hängt med oss ända hit, Christer, vad är det man har lyssnat på då?
Ja, du tänker på podden?
Ja.
Ja, men man har lyssnat på Skyddsombudssnack med Mattias Gustafsson och Christer Hansson.
Tack så mycket.
Tack.
Jävla stjärna. Bra.
Ja, fy fan. Ja, mycket matcha latte, vet du. Det är så jävla gott alltså.